Äntligen trädgårdsfest på bygghemma.se. Vad sägs om ett hus på köpet när du köper din Gardena-robot? Eller klicka hem nya smarta Husqvarna Aspire-redskap. Välkommen till ditt byggvaruhus på nätet på bygghemma.se.
Lördagsgästen på Retro FM.
Ja, lördag förmiddag och med tonartshöjning så kliver han in. Anders Wretow, god morgon eller god förmiddag, eller vad säger du vid den här tiden?
Ja, men jag säger god morgon.
Ja, okej, okay, härligt. Kan du ligga och dra dig på dagarna eller är du sån här morgonpigg?
Ja, det är lite olika, för att nu för tiden har jag faktiskt ett hotell som jag också driver tillsammans med min fru. Så att ibland så turas vi om med hotellfrukosten, vilket jag tycker är väldigt kul. Och det är en härlig kontrast till musikskapandet. Men då blir det ju lite tidiga morgnar ibland.
Så du har hotell nu också?
Jajamensan, jag har hotell i Vellinge, hotell Vellingebacken.
Okej, okay. Alltså, hur kommer det sig liksom att det här går från tonartshöjningar och producera mell och massor med musik här i världen till att starta hotell?
Nej, men det var så att jag haft en dröm tillsammans med min fru ett tag då att ha ett hotell faktiskt. Och jag har haft studio här i Malmö då, musikstudio. Jag har producerat och skrivit musik i många år och älskar och trivs väldigt bra i Malmö. Men så började vi planera det här då och se om vi kunde få igång ett hotell helt enkelt i Vellinge. Och mina föräldrar har ju själv haft hotell. Jag är uppväxt i hotell och fastighetsbranschen. Mm. Så att jag har väl lärt mig lite under åren av det.
Så du är lite grann alltså näsets Basil Fawlty?
Ja, så kan vi säga. Absolut, absolut. Det är nu lite så, ja.
Ja, men hur länge har du drivit hotell, Anders?
Vi har haft det i 3 år nu.
Okay.
Och första tanken var att vi skulle ha ett ställe för de artisterna som jag skriver och producerar med och låtskriven, att de kunde bo någonstans. Mm. För att har man en studio i Vellinge så vill man ha något ställe de kan bo på.
Ja, just det.
Så att, det var ju lite grann i de tankebanorna som vi öppnade det här hotellet också.
Vad är det märkligaste du har varit med om under de här åren alltså, som hotellägare? Alltså, för jag kan tänka mig att... märkligaste frågorna eller saker som har hänt där?
Alltså vår nisch är kanske lite originell just med att det är som ett musikhotell, får man säga, ett artisthotell. Så att på alla de här 9 rummen vi har så har det ju bott olika stjärnor, får man ju säga. Ett rum där så bor ju Hasse där, John Lundvik bott där, E-Type bott där och diverse artister bott. Så att det gör ju att vi har en liten speciell profil. Och när man berättar det för folk och kommer in kanske i receptioner, de ser lite guldplattor på väggarna och sådär och de kanske inte alls känner till det här, då blir de ju oftast lite paffa och bara, wow, har den artisten bott här? Har Max och Martinus varit här? Eller? Ja. Och det är lite kul, så att det blir lite chock ibland som oftast är positivt, än så länge.
Trashade Hasse Andersson rummet, eller när han var hos dig?
Ja, han var helt glad, han slängde ut tvn och
radio nu. Alltså, man känner ju den. Alltså.
Nej, han kan vi aldrig ha med.
Nej.
Nej då, han sköt sig så fint. Ja. Monica har koll på honom också.
Ja,
så
att, ja. Det tror jag alldeles säkert. Du Anders, Mello i år 2020, får börja lite i nutid. Vad händer i Mello? Har du någon låt med i år?
Jajamensan, jag har 2 stycken låtar här i Svenska Melodifestivalen. Mm. Sen har jag även med låtar i Norge och Kroatien. Så att, det är spännande år, väldigt spännande år.
Okej. Okay. Alltså, vilken av dem är så här, vinnartippare av dem du har?
Jag har ju en tjej, en stor stjärna får man säga i Kroatien, som jag tycker vi har fått till en väldigt bra låt till. Hon är 17 år gammal och en fantastisk sångerska, så att jag tror hon har chans att kanske kunna vinna och representera Kroatien. De har ju precis som vi har här en final där då de kårar vinnaren och folket röstar. Hon heter Mia Negovetic, om jag uttalar hennes namn rätt.
Hon har också bott i ditt lilla hotell, eller?
Nej, det har hon faktiskt inte gjort. Hon bodde faktiskt aldrig på hotell i Vellinge. Hon bodde faktiskt i Malmö, så att, hon får prova det nästa gång.
Du, alltså då hoppar vi dåtid. Kommunala musikskolan, eller var börjar man? Alltså intresset för musik, passionen för musik, som du berättar, uppväxt i en hotellfamilj.
Ja, men så var det. Jag växte upp i Vellinge själv och hade lyckan där att det fanns en bra musikskola och musikklass. Det har ju verkligen varit en lyx att kunna ha det. Musikskolan i Vellinge var fantastisk och till och med ett tag fick låna nyckeln under vissa perioder för att jag levde där mer än vad jag gjorde hemma och repade och hade band och höll på och spelade in och grejer. Så att, ja, jag är väldigt tacksam för det. Och även musikklass. Vi hade en bra musikklass där man fick söka in och de tog in 9 elever varje år i den här musikklassen. Så att det var hög kvalitet. Det var liksom på allvar från början och det har ju varit väldigt, väldigt bra för mig och säkert för många andra som har gått också. Och sen klart, ja, mina föräldrar har ju hotell och de är entreprenörer och de håller på liksom med fastigheter och jordbruk och sådär. Så det har ju också kanske format mig med att ja, men saker och ting går att göra om man verkligen tror på det och man håller ut. Liksom, och
finns det några musikaliska talanger i familjen Vretov? Eller alltså, förutom alltså, bakåt i tiden eller som man kan hitta?
Ja, men, alltså, min mamma och pappa de håller inte på musik eller kan spela någonting så. Nej, det kan de inte. Men min farfar däremot, som också heter Anders, han var ju också en låtskrivare faktiskt, precis som jag, och även författare. Anders Ulsson i Slågarp. Och han har inspirerat mig, verkligen. Jag var inte så gammal när han gick bort, tyvärr. Han var 94 år, jag var 6 år gammal. Så att vi hann inte lära känna varandra så väl. Men jag fick hans flygel, för han spelade 2 ackord på hans på sjukhuset där innan han gick bort. Så han såg väl att jag hade någon talang. Så att jag fick hans flygel, och den står faktiskt i min studio idag. Så att, han betyder mycket för mig.
Första instrumentet var piano. När du började...
Det var gitarr först. Jag började spela gitarr när jag var 6 år. Min farsa, han köpte en gitarr till mig. Och jag började plinka på den. Och sen så blev det musikskolan då, något år senare. Och sen så kom pianot efter det. Jag fick pianolektioner också på musikskolan. Så gitarr, piano. Och sen kom ju sången lite senare då, att börja sjunga och sådär. Men skriva låtar kom väldigt tidigt. Gjorde jag. Började skriva, ja, skriva melodier och lite text och sådär när jag var 9-10 år. Så att, det kom tidigt till mig då.
Absolut gehör, eller?
Nej, det har jag inte. Jag har bra gehör, men jag har inte absolut gehör.
Är du killen som liksom verkligen kan läsa noter från vänster till höger, eller?
Absolut, jag har ju gått alla de där grejerna liksom. Musikklass, musikskola, musikgymnasium, musikhögskola. Så att jag har gjort hela resan, vilket är fantastiskt och vilket jag är väldigt glad för. Så att, absolut, jag har ju en bred kunskap om musik och spelandet och allting sånt där. Så att det är ju en lyx att kunna ha med sig i det jag gör idag, att skriva och producera musik, men också att jag har kunnat spela och få kunskap om många olika typer av musikstilar. Det är ju väldigt bra. Jag själv älskar ju så mycket olika typer av musik. Jag gillar liksom rock, dansband, schlager, klassisk musik, jazzmusik. Jag gillar inte allt, men jag känner mig väldigt hemma väldigt mycket, så att då har det ju varit en tillgång och fått så mycket bra undervisning i olika grejer liksom.
Då tänker man liksom att man går på musikhögskolan, så är det ju... Alltså, det låter så förmätt, men att det kan vara ett mått av snobberi. Man ska in i en viss genre, man ska bli musikdirektör eller kyrkomusiker. Man ska göra, alltså, och så blir du den kommersiella...
ja, precis.
Ja, men den har du fått för, gissar
jag. Ja, men det ligger mycket i det du säger. Alltså... Ja, jo, men absolut. Det är klart att det blir lätt kanske lite så här elitistiskt vad ska man säga, lite högre instanser i musikskolor och sådär. Det blir det, och jag kanske har stuckit ut där, för att jag gillar ju musik ofta som kanske folket utanför de här skolorna gjorde. Mm. Hitmusik, så kallad. Men absolut. Men det var ganska kul att få vara, vad ska man säga, rebellisk någonstans. För det är man kanske inte när man gör...
Gjorde du någon sån, alltså, examenskomposition sådär, som var liksom riktig diskodänga, eller när du tog examen eller slutarbete?
Jo, men jag tror folk på skolan här, på både musikgymnasium och musikhögskolan, tänkte att den här Vretov, han gör sin grej liksom, och han bryr sig inte om vad andra tänker och tycker. Så att, men jag tyckte väldigt mycket om skolan. Jag har vänner därifrån idag och många fantastiska lärare. Men absolut, det finns ju grejer som...
Jag bara tänkte liksom, det är som att man tänker en stereotyp nu, just när du säger som du sa lite, så tänker man att, och så landar du där du är.
Ja, jo, nej, men absolut, det är det. Men jag har träffat många lärare som är väldigt glada för min skull, och som jag verkligen är tacksam att jag har fått deras hjälp med under vägen. Så att, jag har mycket att tacka också, verkligen.
Första plattan du spelade in, vilken var det?
Första skivan, det var faktiskt med ett band som heter Mighty Nice, som jag hade på gymnasiet redan. Och vi spelade in en studio här i Malmö då, på en studio som heter Roasting House, som vi spelade in en hel skiva, och den släpptes också både i Sverige, Danmark och i Japan. Den sålde inte någon platina direkt, men det var liksom första grejen man fick göra på riktigt, spela in en riktig skiva med riktigt fin studio och allting. Och då skrev jag i låtarna till den här gruppen då. Vi gjorde musik som var, vad ska man säga, det var ju ganska svängigt så här. Lite svängigare typ av pop med lite rockingslag också. Och väldigt, väldigt bra musiker. Det var ju verkligen en otrolig line-up. Alla de som var med där, de har ju faktiskt lyckats idag. Flera av dem spelar ju med Måns Zelmerlöw i tv, så ska jag låta alla så här. Så det var ju ett väldigt bra band jag hade fått ihop det här.
Känslan när du fick din första vinyl eller var det en CD-skiva på den tiden?
Alltså, för mig, när jag var riktigt liten så kommer jag ihåg att pappa och mamma hade ju en vinylspelare som jag ofta ville sätta på någon skiva där. Och det var det faktiskt en skiva med Supremes, minns jag, som jag spelade hela tiden. Det var den Motown-musiken. Så att den var nog det första som jag kommer ihåg, som jag minns och som jag faktiskt kan lyssna på låtarna idag och minnas tillbaka. Jag var så där liten och lyssnade på de här låtarna om och om igen. Så att... ja, Diana Ross Supremes, det var första kontakt.
Är det, kan man hitta någon Motown till exempel? Alltså, så här, några dina?
Allting går ihop idag och det jag har lyssnat på när jag var liten, det har man ju med sig i sitt skrivande och helt plötsligt en dag när man sitter och skriver någonting så kanske man plockar upp den här Motown-idén i någon viss låt, fast det kanske inte blir Motown fullt ut, men man har med sig någonting från det. Så att, och det är det jag älskar just med det jag gör, med att skriva, producera musik. Det finns alltid olika element eller olika typer av nyanser och sådär som man kan ta med sig från olika stilar. Och det är så himla kul tycker jag. Det är det som är det roliga. Och nu också, när jag fyllt 40 år, jag kommer ihåg om jag backar bandet för 20 år sedan jag gick ut musikskolan och började musik. Då var jag yngst liksom i så här, bland de som gjorde musik och sådär. Och helt plötsligt nu har jag hållit på med detta i snart 20 år. Och nu är det så här roligt, för du kan ju komma grejer som när jag jobbar med 16-17-åringar idag så kanske de tar upp någonting och tänker, men shit, det där låter ju som det där jag hörde på 90-talet liksom. Och så tycker de det är skitcoolt, medan jag själv kanske tänker att det här är jättegammalt liksom. Men, så man hittar liksom grejer från det man själv har växt upp med och lyssnat på, så man kan plocka in och så försöka modernisera och hitta ett nytt sätt för att...
Vi löser det, Martin.
Jo, men vi måste välja. Vi kan inte fixa allt på en gång.
Det är jag helt med på.
Är du?
Ja, och jag har gjort en lista med de tre viktigaste grejerna vi behöver åtgärda. Allt annat kan vänta.
Tre grejer? Okej, jag får se. Huset, bil, trädgård... Seriöst?
Förlåt, men du skulle bara se din min.
Ja, när du bestämt var du vill börja så finns lösningen på Biltema. Till rätt pris. Vi ses.
Hur mycket är beställningsjobb och så här, hur mycket är det så här grejer att när du står där ute på hotellet och hackar i ordning gurkan och allt vad du ska till frukostbuffé och så, fan, du bara hör en låt och så måste du springa ut och skriva själv, eller hur mycket är det så att de säger att vi skulle vilja ha det här och det här?
Idag så har man ju, eller jag lyxen då, att få väldigt mycket förfrågningar, både från skivbolag och från management, så att det kommer ju förfrågningar hela tiden och det är jättekul. Sen får jag ju gå till mig själv och tänka, vad vill jag göra, vad kan jag göra bra? Och sådär, så absolut, helt plötsligt när man står inne på hotellet och gör frukost så kanske man kommer på en idé och spelar in på telefonen och skriver ner. Därför är jag så glad för att ha ett hotell och ha någonting annat än bara musiken, för att ja, det gör faktiskt att man får lite bra energi och kommer ifrån musiken lite grann och... Alltså där, det,
men det är skönt att göra något. Alltså jag kan känna ibland, jag pysslar med luft här dagligdags liksom, och ingenting som går att ta på. Så jag har ett väldigt behov av att göra någonting med händerna. Världens mest ohändiga, men måste ändå göra någonting. Nu är det mycket matlagning för min del. Så
det är det. Vad kul hör jag, men du säger, absolut. Och jag älskar också matlagning. Och jag tror det är bra att man gör... Även om man har ett så otroligt starkt brinnande intresse så är det faktiskt bra att göra någonting annat. Jag känner själv idag att jag... När jag har både hotell och familj... ändå få gjort mer och tycker att jag har en bättre balans i livet än vad jag hade för kanske 10-15 år sedan jag bara hade musik.
Vad är den mest hektiska perioden för dig?
Alltså just Melodifestivalen älskar jag och har alltid gjort, tycker jag är väldigt kul. Och de månaderna som är hektiska är oftast där innan deadline, det vill säga från, jag brukar börja skriva till Melodifestivalen kanske i maj, någonting på sommaren där, och sen så ska man vara klar i augusti. Så att det blir ju några månader som man skriver lite mer tilltänkt till Melodifestivalen. Sen resten av året så gör jag mycket annat. Jag skriver och producerar många artister utanför Sverige. Och ja, så att det, men det roliga med Melodifestivalen är att man har, dels har man en deadline och det är liksom ett roligt sätt för att kunna få ut en ny låt eller en ny artist. Eller kanske en artist som inte har varit på tapeten på många år, tar tillbaka, som jag gjorde med Hasse Andersson till exempel. Och sådär. Så att det finns väldigt mycket roligt man kan göra i Melodifestivalen, så att säga.
Kommer du ihåg när du fick idén till Guld och gröna skogar? Om vi bara tar och plockar den, nu är det hög nu din digra.
Ja, just det. Jo, men Hasse, han var ju en stor idol när jag var liten och växte upp med Änglahund och Dans på VB Ängar. Så att jag har haft en dröm länge att skriva en låt till honom. Så jag och min syrra då, Elin, som jag skriver en hel del tillsammans med, vi började på den här idén då till Guld och gröna skogar, och sen kom Johan Beholm med och Johan Deltinger som också jag skriver med. Och så att vi var ett bra team där som fick ihop den här låten, och så skickade vi den till Hasse Andersson. Och han gillade låten och sjöng in den.
Den var ju en En förskole, skolavslutningsplåga utan dess like. Hur många, till dags dato, hur många sålda plattor, hur många lyssningar eller vad mäter man idag på just den?
Ja, jag tror på Spotify så har den över 30 miljoner lyssningar där. Och sen fysisk försäljning, alltså CD-skivor, så har den ju sålt, jag vet faktiskt inte, platina i alla fall minst.
Om man drar ett litet axplock av alla dem du har producerat bara för den svenska Melodifestivalen genom åren, vilken är det så här som du är mest nöjd med, som man känner att...
Oj, det är många nu. Jag tror upp i 20 låtar som jag skrivit, producerat till Melodifestivalen. Och alltså det är väl klart att Too Late for Love, de med Jon Lundvik som vann förra året. Det är ju någonting som är lite extra i och med att den vann. Och jag och John, vi har känt varandra ett tag. Bra vänner. Och allting föll på plats. Så det var ett fantastiskt moment som jag alltid kommer att bära med mig. Och man ser folk sjunger låten någonstans på någon... karaokebar, eller man hör den på radio eller någonting. Det där är ju en sån otrolig härlig känsla. Men sen, även nu förra året, jag skrev en låt till Jan Malmsjö och den blir inte någon stor hit, men för mig personligen så är jag väldigt glad att få jobba med honom, och jag tycker själv mycket om den låten.
Jag var så jättelycklig att få träffa Jan och snacka lite MFF när han var här nere. Liksom. Han sken som en liten sol. Liksom.
Ja, det gjorde han, det kan jag tänka mig.
Vad har framtiden i sitt sköte för din del? Liksom? Alltså för att nu är vi snart igenom den här Melodifestivalen. Vi ska kora en vinnare här om några veckor. Hur ser det ut närmsta året för din del, Anders?
Ja, det är spännande. Men först och främst är det ju nu. Jag ska till Luleå i helgen här då, och med Anis Dondemina som tävlar där, och sen har jag final i Norge samtidigt med en artist som heter Rally. Så att det är ju jättespännande, och sen då Kroatien och eventuellt kanske en andra chansen eller finalplats här i Sverige då med någon av låtarna här. Så att det är en rolig tid, och sen senare i vår så kommer jag också skriva och producera lite låtar till, till en del artister. Jag kan inte nämna några namn, men jag har precis varit i Dominikanska republiken nämligen och skrivit låtar tillsammans med Pitbull och Mohambi och flera andra artister. Så att det har varit riktigt, riktigt kul.
Hur är det att slå sig tillsammans med ett gäng med sådana här? För när jag ringde dig först, vi skulle försöka få till det liksom, Anders, så var det just nere i Dominikanska republiken. Hur är den känslan att sitta där tillsammans? Alltså, blir det någon sån kreativ smältdegel eller?
Ja, men det är det. Där var vi ju i 10 dagar, eller 9 dagar var vi och skrev då på det här campet. Och då var det ju som sagt Pitbull där och Mohambi, flera artister och många låtskrivare, både från USA, från Kanada och från Latinamerika. Och ja, det är ju högsta nivån. Det är ju verkligen A-ligan, så att det är ju fantastiskt bara att vara med där och skriva med dem. Och tanken med de här låtarna vi skrev, det är att de ska ju förhoppningsvis kunna gå till någon stor artist.
Har du någon sån här drömartist som du skulle vilja skriva till, eller någon som du inte har... Typ Ed Sheeran eller något sånt här? Eller?
Ja, det är klart. Det har varit fantastiskt med något Ed Sheeran. Han är ju helt, helt otroligt bra på alla sätt och vis. Alltså jag tycker mycket om att jobba med svenska artister, och många av dem jag jobbat med här i Sverige, det är ju faktiskt artister som jag själv har verkligen velat jobba med. Jag har haft en dröm att jobba med. Så att det är jag otroligt glad för. Men om jag får välja någon bara så här i världen, så har nog varit lite extra att skriva en låt till Bryan Adams.
Coolt. Han kommer ju här nu om ett par veckor också till Malmö.
Ja. Just det, han ska ju spela här ovanför oss här väl.
Ja, eller nedanför.
Eller nedanför,
ja.
Blir det.
Jag satt och kollade på ditt CV, för jag tänkte jag måste ju låta lite påläst, så jag inte låter så här bara snyter allt ur armväcket. Age of Ultron, Avengers, hur tusan hände det?
Ja, det var en liten slump. Jag var i Los Angeles då och skrev med lite låtskrivare för några år sedan. Och då hade vi en låt där som Marvel då, alltså Disneys... filmdel då, fick höra och tyckte väldigt mycket om, så de ville ha den här låten till Age of Ultron, så det var ju kul. Och sen jag sjöng själv på den här demon, och de ville inte byta röst eller ha någon mer känd, utan de gillar min.
Så du är med, du är med i den alltså?
Så att jag bodde med och liksom har gjort låten och sjunger på den då. Ja.
Wow! Alltså, är du en sån superhjältekille, Marvel-kille?
Ja, men absolut. Jag har alltid gillat Avengers-filmerna såklart. Så det här är ju en skitfet grej att få vara med om. Att, jättejätteroligt.
Kommer vi höra mer filmmusik från Anders Vreto? Då kan man fundera liksom, med din klassiska skolning och sånt. Alltså, jag satt precis och kollade på Oscarsgalan här i veckan. Och,
just det.
Och så alla som tog emot statuetter för original score och så vidare.
Mm. Ja, just score-musik och så, filmer har inte jag varit alls inne i. Och jag, alltså det kräver ju sån otrolig fingertoppkänsla för det. Jag tycker själv väldigt mycket om Hans Zimmer och alla de som håller på med den biten. Så att den grejen kanske är, inte just nu i alla fall, att jag känner att jag är där eller har den kunskapen framförallt. Men göra en låt i en film som jag gjorde här då med den här låten i Memories, det tycker jag är skitkul. Ibland har det hänt att ja, de bara ringer och frågar, kan vi få med den här låten i någon film? Även i Sverige, ett par gånger vi är med nu. Bara nakna till exempel, man är med i den här Solsidan var den filmen. Så att där var ju liksom bara nakna med då i filmen där. Så att, sånt där är ju jättekul.
Hur var det att jobba med Samir och Viktor?
Jag tycker det är skitkul. Det är det som är så roligt med det här jag gör. Och att jag gör väldigt mycket olika typer av musikstilar. Att ena dagen kan man sitta i studion med John Malmsjö och andra dagen med Samir och Viktor. Så att det är verkligen kontrasterna. Men de är superhärliga. Det är mycket energi så man blir lite matt sen. Man får ju ta en paus några dagar sen och så. Men de är framförallt väldigt, väldigt roliga och de är otroligt drivna. Och de har ju någonting som kanske inte alltid folk ser kanske på det sättet eller uppskattar, kan jag säga. Ja, att de är så himla drivna och passionerade och väldigt duktiga artister. Så att de har hittat sin väg att slå igenom på.
Hur nervös är man som låtskrivare när man sitter där i den klassiska green room som har blivit liksom nästan en del av det svenska folkhemmet de här veckorna i februari och mars? Hur nervös är du?
Man är alltid nervös. Det är faktiskt, det blir bara värre och värre. Jag tänkte så själv att det blir säkert bättre ju mer man är med i den här Melodifestivalen. Men jag tycker bara jag blir mer och mer nervös efter varje år faktiskt. Men det är så det ska vara. Det är en del av det roliga också faktiskt. Det där att det är den här spänningen, den tävlingen. Och varje år så tänker man, vad ska man utsätta sig för det här? Men det är otroligt kul. Det är lite extra spännande tycker jag på andra chansen. För det är de här duellerna och det är det så här. Det är verkligen så här, vinna eller försvinna.
Men vad tänker du om Melodifestivalen? Klart att nu är du lite part i målet för du livnär ju på det på något sätt. Alltså, men ibland ska jag känna som man ju varit med från den gamla goda tiden. När, du vet, när det var en deltävling, tack och hej. Men det känns som att det blir lite utdraget på något sätt.
Jo, men det är det ju. Och det är som är tanken och det är det som är det fina med det. Det är precis som ett sportevenemang som håller på ganska länge. Man tänker fotbolls-EM snart, det är massa matcher hit och dit och semifinaler och grejer. Och det är ju en del av det. Och nu har de gjort så med Melodifestivalen också sen en bra tid tillbaka. Jag tycker bara det är roligt. Det formar ju mycket mer spänning att folket får vara med i låtarna, mycket mer delaktiga. När det var 10 låtar så var det ju det var bara ett program och det var ju faktiskt bara en musikstil nästan också. Det var ju bara typ schlagermusik. Så att nej, jag har bara positivt att säga. Jag tycker bara det här formatet nu med att det är flera helger i rad och att folket får mer delaktig. Det är faktiskt mer rättvist kan jag tycka. Liksom, att de har då de här delfinalerna sin andra chansen att man får lyssna på låtarna igen för att verkligen veta om de ska ha en andra chans så att säga. Så att,
kan det inte kännas en liten tomhet även som låtskrivare och producent att efter den här mellobubblan som man kliver in i början av februari och sen kliver man ut där någonstans i mars alldeles vimmelkant. Det kan inte vara lite så här lite, ja men vad gör man nu?
Nej, alltså Melodifestivalen för mig, det är ju jätteroligt och det tar ju en del av min tid varje år, men det är ju ändå en begränsad tid. Jag kanske håller på med det. Som sagt, att skriva med det 2-3 månader och sen så är man ute på de här turnéerna. Så att det är inte allt av hela året så att säga. Men jag tycker det är otroligt roligt. Jag kommer nog fortsätta med det ett bra tag till.
Jag sitter och funderar bara på en sak om du kan svara på det. Alltså, man tänker ju, Europa är ju ett antal länder så här, per definition geografiskt. Men jag undrar fortfarande, vad gör Australien med där? har inte du ställt den frågan någon gång?
Jo, det har jag nog gjort faktiskt. Men jag tror inte jag har fått svar. Nej, men det sprider ju sig. Folk vill vara med i det här. Och jag vet i alla fall historiskt då, att Australien har alltid varit väldigt intresserade av Eurovision. De har ju sänt programmet där, men jag har inte minst fel i många år.
Ja, just det.
Och har varit väldigt populärt. Och det är ju väldigt kul att helt plötsligt så...
Men man skulle inte byta namn på det, kan jag tänka. World Vision eller någonting.
Just det. Jo, men faktiskt är det ju så nu att Christer Björkman håller ju på att starta upp festivalen i USA. Mm. Så det kommer att heta American Song Contest. Så att han kommer ju sluta. Nästa år kommer Christer Björkman sluta för Sverige och bara ägna sig åt American Song Contest.
När det är en vanlig Anders-dag, det är inte hoteller som pockar på uppmärksamhet, inga artister som trashar hotellrum, det är inte låtar som skrivs. Alltså när du har lite Anders-tid, vad har du då? Vad händer då? Vad gör du då?
Alltså jag tror jag är ganska vanlig där. Jag tycker om att vara med familjen, jag älskar att vara med familjen, gå ut en promenad, läsa tidningen, se en film, kolla lite Netflix.
Vad binge-watchar du just nu?
Just nu på Netflix så har jag sett lite The Witcher, kollar jag nu andra avsnittet där. Ja. Men jag älskar ju Breaking Bad, det är en av mina favoritserier, och jag tycker den är, det är så bra.
Bor en liten Heisenberg i Anders Vretov, eller?
Gör det inte det hos alla, kanske?
Jag bara tänkte det, liksom min gamla kemilärare. Jag skulle slå sig i slang med. Men du sa att du är en fena i köket också, eller gillar att laga mat?
Jag har väl 5-6 rätter som jag bara, jag älskar att baka däremot. Mm. Så bakningen är jag väldigt duktig på. Min mamma har lärt mycket, så att där har jag faktiskt ganska brett, både med bröd och bullar och kakor och vin och bröd och allt möjligt. Så att bakeriet är nu lite mer bred på än vad jag är matlagning. Med matlagningen så tycker jag om att göra klassiska husmansrätter, jag älskar att göra. Jag är typisk kanske sån nyårsmeny. Jag är duktig på att göra en inbakad oxfilé med hemmagjord bearnaisesås och hasselbackspotatis. Det är nog min paradrätt. Ja.
Fantastiskt du. Du, innan jag skickar ut dig den skånska blåsten vidare upp till Luleå, så tänker jag att du har ju berättat massor med saker för mig, så nu får jag bjuda dig på någonting. En låt som fortfarande betyder något för dig, Anders. Ponera att kassettbandet fastnar i din gamla skorv där hemma och du kan bara spela en enda låt. Vad skulle det vara för låt som du skulle kunna stå ut med och lyssna på ett par timmar innan du får ut skivan?
Oj, vilken bra fråga. Det får nog bli någonting med Europe, svenska hårdrocksgruppen Europe, som de har gjort ett sånt stort avtryck i mig, och jag älskar deras låtar, och en av låtarna på Out of This World-plattan får nu bli det.
Okej, okay. Ja. Taget. Då tar vi till Europe. Anders Vretov, lycka till!
Tusen
tack! Får man säga det förresten?
Ja, men det får man.
Kick ass, nu kör vi!
Tack snälla, kul att komma hit!
Lördagsgästen på Retro FM.
Kolla här vad jag fick för pengarna.
Martin.
Ångspärr, tätskikt, flytspackel, färg.
Jag ser.
Allt inom kalkylen.
Martin.
Snart har vi ett nytt badrum. Vad?
Det är något som läcker i källaren. Jag har torkat upp det mesta, men vi behöver nog en fläkt eller avfuktare eller något.
Okej, okay. Vi lastar ur grejerna så kör jag till Biltema igen.
Vardagen är full av utmaningar. På Biltema hittar du lösningen på en del av problemen. Vi ses. Biltema.